Vi ber. Tack Gud att vi får möta ditt ord. Nu ber vi att du skulle fylla oss med din ande så att vi kan förstå. I begynnelsen av min bana som pastor så hade vi som tradition hemma att min fru läste alla predikningar innan de liksom släpptes. Och ibland så kom det lite synpunkter på saker som hon tyckte att jag skulle justera eller ändra, och det är bra. Man har god hjälp av att bolla saker med människor. Nu är det faktiskt väldigt länge sedan som vi tappade bort den här traditionen av olika skäl. Det kanske har varit småbarnsår och nu är väl de över kanske. Men i morse så frågar jag Karina: kan du läsa igenom min predikan? För de här funderingarna som jag har gått och vänt och vritt på denna veckan är inte så enkla. Hon hade en del synpunkter och jag har vänt och vritt lite fram och tillbaka. Men vi får se om det går. För döden och livet är ju ett ämne som inte är så enkelt. Och jag tänker att i en tid när jag upplever att döden åtminstone börjar att bli ett val som människor tänker att man kan göra, så är det inte enklare att prata utifrån en text som vi hörde i början av gudstjänsten. Debatten om aktiv dödshjälp, den pågår ganska tydligt. Och eftersom det nu är förbjudet i Sverige så finns det ett växande antal människor som åker till kliniker utomlands för att avsluta sina liv. En del därför att de lider av sjukdomar som är plågsamma, kroniska eller på annat sätt skapar stort lidande. Och där kan jag ha en förståelse, även om jag själv tänker att det är fel utifrån människovärde och att vi i förlängningen hamnar i ett samhälle där man kan tänka att är jag inte önskvärd så finns det en lösning. Jag borde ta livet av mig när jag inte duger till något. Dit vill inte jag komma. Och samtidigt som jag säger det så kan jag ha en förståelse för den önskan i en del situationer. Men det finns också exempel på människor som till exempel har fått sämre syn eller hörsel eller något annat som på något vis ändå hör åldrandet till och därför väljer att avsluta sitt liv för det är inte roligt längre. Jag lyssnade häromdagen till en kvinna som intervjuades på tv av Elisabeth Sandlund som förut var chefsredaktör på Dagen. Tidningen. Den här kvinnan hade arbetat som läkare hela sitt liv. Och nu hade hon bestämt sig att om 2 veckor så hade hon bokat en tid i Schweiz. Hon älskade att läsa och nu såg hon inte tillräckligt bra längre. Och då tyckte hon att det var dags. Det är inte enkla frågor. Men jag tänker att det borde finnas en annan väg, åtminstone i det fallet. Utöver detta så finns det ju också en stor psykisk ohälsa i vår tid och som för många leder till de här tankarna om att på något sätt avsluta sitt liv. Och med respekt för alla dessa svåra livssituationer och val så är det inte alldeles enkelt att närma sig en text där Paulus säger att han ser döden som en vinning. För jag tänker att den som ser döden som en lösning på olika problem av olika slag kanske ser det så. Att döden är en vinning i jämförelse med det lidande eller den tristess eller vad det nu är som man lever i. Men jag skulle vilja lyfta idag att Paulus har faktiskt aldrig menat att döden är en lösning på ett problem. Vinningen som han pratar om, det är inte att slippa lidande. Även om man kan tänka att när han skriver Filipperbrevet så sitter han fängslad i Rom. Och han har fått stryk så många gånger, upplopp och fängelsevistelser. Så nog hade han provat på det svåra i livet. Men Paulus ser inte döden som en lösning för att slippa lidandet. Och där är en viktig skillnad. Hos Paulus finns ingen tanke om att fly någonting. Tvärtom så är det han uttrycker en stark längtan efter liv och fullhet. Det är inte en flykt från något som han inte trivs med. Och det ska sägas att för Paulus så är det som sagt inte så lättvindigt. Där han sitter i sitt fängelse så skulle nog både den ena och den andra fundera över de där frågorna. Men den första delen i det Paulus säger, den där meningen där han säger att döden är vinning, det är ju något helt annat. Han säger så här: för mig är livet Kristus och döden en vinning. För mig är livet Kristus och döden en vinning. Det är det som är utgångspunkten för det han säger. Att döden är en vinning beror på att bortom den gränsen finns möjligheten att på ett fullkomligt sätt vara tillsammans med Jesus. Paulus längtar efter att vara där livet är som mest, som tydligast, som starkast, som intensivast. Och han vet att det är där Kristus är. Paulus vill inte dö. Han vill leva. Det är den stora poängen i det han säger. Och han vill vara där han kan göra det på mesta möjliga vis. Och kanske är det också därför som han liksom tar tillbaka i nästa mening sin önskan att dö. När han säger att livet på jorden kan ju å andra sidan ge mig en vinst. Det kanske finns upplevelser i detta livet tillsammans med Jesus som man inte heller vill missa. Paulus vill vara där det händer saker tillsammans med Jesus. Jag vet inte om du har tänkt på det, men de där orden som vi ofta citerar i begravningsgudstjänster, det är ju Paulus ord. Om vi lever, då lever vi för Herren. Om vi dör, då dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör tillhör vi alltså Herren. Det är Paulus grundläggande livstanke och önskan att leva med och för Herren. Och det är på något vis som att döden nästan är en geografisk fråga, om man nu kan tänka att det finns ett här och där. Men att allt handlar om liv. Paulus säger ingenting om att döden är något skrämmande eller ett nederlag. Det är bara en port till ett nytt men större liv. Och oavsett var så är det Jesus som är huvudpersonen och den som ger mening och innehåll. Vi ska läsa evangelietexten också, för jag tänker att den ger en liten ingrediens till in i den här tanken som jag håller på att fundera kring. Det är från Markus 5, vers 35-43. Medan Jesus ännu talade kom det bud till synagogsföreståndaren från hans hem. Din dotter är död. Du ska inte besvära mästaren längre. Men Jesus som hörde deras ord sa till föreståndaren: var inte rädd, tro bara. Sedan lät han ingen mer än Petrus och Jakob och hans bror Johannes följa med, och de gick hem till föreståndaren. Där såg han upprörda människor som grät och klagade högt. Han gick in till dem och sa: varför ropar ni och gråter? Flickan är inte död, hon sover. De skrattade åt honom. Men han körde ut allesammans och tog med sig flickans far och mor och lärjungarna och gick in där hon låg. Så tog han barnets hand och sa: Talita kum. Det betyder: lilla flicka, jag säger dig, stig upp. Och genast reste sig flickan och gick omkring. Hon var 12 år gammal. De blev utom sig av förvåning, men han förbjöd dem att låta någon veta vad som hade hänt. Sedan sa han åt dem att ge flickan något att äta. Om vi förut sa, eller jag sa det, ni sa ingenting, jag sa det. Men om jag sa förut att döden tenderar att bli en lösning på olösbara problem, så ställer ju den här berättelsen och många andra berättelser som handlar om helande också till det. För här finns ju en annan lösning på lidandet. Jesus kan göra under, till och med uppväcka döda. Och för min egen del så har jag inte svårt att tro att Jesus kan göra under. Jag tror och vet det. Jag tror att det som Bibeln säger är sant. Och dit har jag kommit genom många års erfarenheter och funderande och prövande. Jag känner mig helt trygg i att det Jesus säger och gör, det är sant. Men när det gäller helande så vet vi alla att vi inte alltid får som vi vill. Det är ingen lätt ekvation som styr varför några får vara med om detta och andra inte. Och för mig är detta ingenting som gör att jag tvivlar på Gud, att den här ekvationen är svår att få ihop. Det ligger väl närmare till hands att tvivla på mig själv och på annat, även om jag vet att det inte heller är svaret på de frågorna. Men jag tvivlar inte på Gud av den anledningen att det inte är enkelt. Kanske kan man tänka att det också här är tanken om att hitta lösningen på ett problem som ställer till det för oss. Evangelisten Johannes, han använder konsekvent ordet tecken om de under som Jesus gör. Och jag tycker att det är stor skillnad på att se ett under som ett tecken på Guds existens och kärlek och att se det som en lösning på ett problem. Kanske är syftet med helandet inte i första hand att lösa mitt problem, utan syftet är att jag ska tro. Undret är ett tecken för att vi ska tro. Och då är ju det här jobbiga, att då kanske det räcker att Kalle och Stina blir helad. Så kan jag tro, fast jag själv inte får vara med om det. Svår ekvation. Men så borde det ju vara om undren är tecken. Hur ska vi sammanfatta detta? Ja, jag tänker att döden är inte tänkt som lösning på våra problem. Döden är tänkt som fördjupning av livet och en djupare gemenskap med Jesus. Och helandet är inte heller tänkt som lösning på våra problem. Bibeln uppmanar oss att be och vi får önska helande, människor blir helade. Men kanske är inte syftet att det ska lösa alla problem. Helandet är tänkt som en hjälp för oss att tro. Det säger Bibeln tydligt. Och sammanför de här båda tankarna så är det ju livet tillsammans med Jesus som är det viktiga i båda fallen. Vad som än händer så är jag älskad av Gud. Och det är det viktiga. Jag vet att det finns många som brottas med de här frågorna. Som nu och då kämpar också med tankar om huruvida det är värt att leva eller inte. Och jag vill inte lättvindigt avfärda det med att säga att det är Jesus som är grejen. Det är det. Men är det så att du har de funderingarna och tankarna, så behöver du dela det med någon. Du behöver prata med någon. Jag finns här för det. Det finns andra vägar och kanaler också. Men bär du på de tankarna, så bär inte dem själv. Vi ber. Herre, tack att du är livet. Vad som än händer så finns du där. Vad som än händer så vet vi. Vi är älskade av dig. Vad som än händer så vet vi att bort om det här livet så finns en helhet och en fullhet som vi inte kan ens föreställa oss. Herre, tack att vi får ta del av det livet redan här i gemenskapen med dig, i upplevelsen av din kärlek och omsorg. Herre, hjälp oss i vår brottningskamp med livet. Led oss i Jesu namn.